Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera bok. Communion, The Female Search for Love är Bell Hooks undersökning av hur kvinnor i USA har lärt sig att förstå, längta efter och ibland frukta kärlek. Boken, som ingår i serien Love Song to the Nation och bygger vidare på All About Love och Salvation, är kulturkritik med ett personligt och direkt tilltal. Hooks granskar hur feminismens förändringar, kvinnors ökade förvärvsarbete och självhjälpskulturen har påverkat föreställningar om relationer, självständighet och omsorg. Hennes ämne är inte enbart parrelationer. Kärlek omfattar också vänskap, familjeband, gemenskap, självrespekt och en etisk hållning till andra. Hon invänder mot idén att kärlek främst är sexuell attraktion, romantisk intensitet eller ett bevis på att man har lyckats. Istället beskriver hon den som en praktik som kräver ärlighet, ansvar, omsorg och mod. Syftet är att göra kvinnors längtan efter kärlek intellektuellt och socialt legitim utan att reducera den till beroende eller sentimentalitet. Resultatet är en tillgänglig men argumenterande bok om kärlekens villkor i ett föränderligt samhälle. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, kärlekssökandet som en legitim väg till frihet. En central utgångspunkt i kommunion är att kvinnor inte bör skämmas för att vilja ha kärlek. Hooks behandlar inte denna längtan som ett tecken på svaghet, bristande självständighet eller romantisk naivitet. Hon visar istället hur den ofta har misstolkats, både i äldre könsroller och i vissa förenklade tolkningar av frigörelse. När kvinnor förväntas vara helt självförsörjande känslomässigt kan behovet av närhet och ömsesidighet framstå som något man måste förneka. Hooks menar att detta skapar en falsk motsättning. Självständighet och kärleksförmåga behöver inte utesluta varandra eftersom en människa kan välja relationer med integritet och samtidigt erkänna sitt behov av gemenskap. Bokens frihetsbegrepp handlar därför inte om att undvika beroenden till varje pris. Det handlar om att kunna skilja kärlek från kontroll, manipulation, underkastelse och rädsla. En fri kärlekspraktik förutsätter att kvinnan kan uttrycka sina behov, sätta gränser och lämna relationer där omsorg saknas. Detta gör kärlekssökande till en aktiv etisk process, snarare än en passiv väntan på att bli vald. Hooks flyttar fokus från frågan om huruvida kvinnor borde längta efter kärlek till frågan om vilka former av kärlek som faktiskt gör ett friare liv möjligt. För det andra, feminismens dubbla påverkan på kvinnors syn på kärlek. Hooks placerar kvinnors kärleksliv i relation till de stora förändringar som feminism och arbetsliv har medfört. Feminismen har varit avgörande för att synliggöra kvinnors rätt till utbildning, arbete, kroppslig autonomi och frihet från manlig dominans. Samtidigt undersöker kommunion hur frigörelsen ibland har följts av en misstänksamhet mot romantik, äktenskap och emotionellt beroende. Problemet är inte feminismens krav på jämlikhet, utan att kärlek i praktiken kan avfärdas som oförenlig med styrka när den förknippas med historiska former av kvinnlig underordning. Boken gör därmed en viktig åtskillnad mellan att kritisera patriarkala relationer och att avvisa kärleken i sig. Att kvinnor tidigare har offrat sig i kärlekens namn betyder inte att omsorg, ömhet och ömsesidiga åtaganden saknar värde. Snarare behöver de omdefinieras på jämlika villkor. Hooks betonar också att lönearbete och ekonomisk självständighet inte automatiskt löser emotionella problem. De kan ge handlingsutrymme, men de kan inte ensamma skapa tillit, närhet eller välfungerande gemenskap. För en svensk läsare ligger resonemanget nära diskussioner om jämställdhetens vardagliga villkor, där formell frihet inte alltid innebär att omsorgsarbete, sårbarhet och relationsansvar har blivit jämlikt fördelade. Hooks argumenterar för en feminism som inte endast frågar vem som har makt, utan också hur människor lär sig att älska utan dominans. För det tredje, uppgörelsen med romantik. Sexualisering och marknadens ideal. Communion kritiserar föreställningen att kärlek främst bevisas genom passion, sexuell kemi eller romantisk dramatik. Hooks menar att en sådan snäv definition gör kärleken sårbar för konsumtionskulturens och populärkulturens ideal. När kärlek likställs med ständig förälskelse, attraktivitet eller intensiva känslor blir vardaglig omsorg lätt osynlig. Då kan människor stanna i relationer som är känslomässigt otrygga därför att de tolkar svartsjuka dramatik eller starkt begär som tecken på djup kärlek. Hennes alternativ är inte ett avståndstagande från erot eller romantiska relationer. Poängen är att dessa delar inte räcker som mått på kärlekens kvalitet. En hållbar relation måste också rymma respekt, sanningsenlighet, ansvar och vilja att främja den andras utveckling. Den prövningen riktas både mot traditionella ideal om att kvinnan ska bli räddad av en partner och mot moderna budskap som säljer kärlek som personlig förvandling eller. Självhjälpskulturen kan, enligt bokens övergripande kritik, erbjuda språk för självförbättring men samtidigt individualisera problem som har sociala och könspolitiska rötter. Detta perspektiv gör boken mer krävande än en vanlig relationsguide. Den frågar inte först hur man hittar rätt person. Den frågar vilka vanor, bilder och maktmönster som får människor att förväxla kärlek med bekräftelse, konsumtion eller sexuell tillgång. För det fjärde, kärlek som vardaglig praktik i familj, vänskap och gemenskap, Hooks vidgar kärleksbegreppet bortom parrelationen. Kommunion vänder sig uttryckligen till kvinnor i roller som mödrar, döttrar, vänner och älskande, vilket understryker att kärleksliv formas i flera sorters relationer samtidigt. Familjens sätt att hantera närhet, konflikt och sårbarhet påverkar exempelvis vad en person senare känner igen som kärlek. Vänskap kan erbjuda lojalitet och ömsesidigt stöd, men även där kan konkurrens, tystnad och rädsla för ärlighet begränsa förbindelsen. Genom att inkludera dessa relationer undviker Hooks att göra partnern till den enda källan till mening och tillhörighet. Kärlek beskrivs som en handling, inte endast en känsla. Det innebär att den behöver visa sig i hur människor lyssnar, talar sant, tar ansvar och respekterar gränser. Perspektivet har en konkret följd. Man kan inte bedöma en relation enbart utifrån hur stark den känns, utan måste också se hur den fungerar över tid. Finns det plats för båda personernas behov? Går det att tala om skada och förändring? Är omsorgen ömsesidig eller bär en person hela det emotionella arbetet? Genom denna bredare ram blir kärlek också en fråga om social gemenskap. Hooks ser inte privat lycka som helt avskild från samhället. Relationer präglas av de normer människor har lärt sig, men de kan också bli platser där mer jämlika och ansvarstagande sätt att leva tillsammans övas. Slutligen, självrespekt och gränser som villkor för ömsesidig kärlek. I kommunion är självrespekt inte en uppmaning att isolera sig eller att göra jaget till livets centrum. Den fungerar istället som ett skydd mot relationer där kvinnors behov, röster och gränser systematiskt förminskas. Hooks kopplar kärlek till ansvar och sanning, vilket betyder att det inte räcker att en relation innehåller starka känslor eller goda avsikter. Om en person inte kan erkänna skada, respektera ett nej eller ta ansvar för sitt handlande, saknas viktiga förutsättningar för kärlek. Denna betoning är särskilt betydelsefull eftersom många kvinnor har socialiserats att prioritera andras välbefinnande, ibland på bekostnad av sin egen trygghet. Hooks avvisar dock den enkla lösningen att all omsorg om andra skulle vara självutplåning. Hon skiljer mellan kärleksfull generositet och ett mönster där man söker värde genom att ständigt ge mer än man får tillbaka. Gränser blir därför inte motsatsen till kärlek. De gör det möjligt att avgöra om relationen är ömsesidig och om båda parter erkänns som fullvärdiga personer. Praktiskt leder bokens synsätt till mer precisa frågor än råd om att bara följa sitt hjärta. Vilka handlingar visar respekt? Kan man tala öppet utan repressalier? Finns det konsekvens mellan ord och beteende? Genom sådana frågor förankrar Hooks kärleken i vardagliga val och etiska krav snarare än i löften om romantisk lycka. Sammanfattningsvis, kommunion passar främst läsare som vill förstå kärlek som en social och politisk fråga, inte bara som ett privat relationsproblem. Den riktar sig särskilt till kvinnor som vill undersöka hur familjeerfarenheter, könsroller, arbetsliv och kulturella ideal har påverkat deras förväntningar på närhet. Men boken är också relevant för läsare av feministisk idédebatt, kulturkritik och bell hooks övriga texter om kärlek. Den kan med fördel läsas av personer som uppskattar ett reflekterande språk och är beredda att pröva invanda antaganden. Snarare än av dem som söker en stegvis metod för dating eller konflikthantering. Den praktiska nyttan ligger i bokens sätt att ge mer noggranna kriterier för vad kärleksfulla relationer kräver. Respekt, ärlighet, ansvar, gränser och ömsesidighet blir frågor att använda i familjerelationer, vänskap och parrelationer. Intellektuellt hjälper den läsaren att se varför individuell självkänsla inte kan skiljas helt från större normer om kön, sexualitet och framgång. Det som särskiljer kommunion från många relations- och självhjälpsböcker är kombinationen av tillgängligt personligt tilltal och samhällskritik. Hooks romantiserar varken traditionella kärleksideal eller en ensam, individualistisk frihet. Istället argumenterar hon för att kärlek kan vara både en privat praktik och en grund för mer jämlika gemenskaper. Den hållningen gör boken till ett viktigt komplement till råd som begränsar kärlek till kommunikationsteknik, attraktion eller personlig optimering. Om du vill stödja Bell Hooks, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!